det är inte bara Sveriges Television som har tekniska problem. Även här. På Radio Nacka. Jag provade att spela musiken ifrån ljudfil. Men det var tydligen för mycket för den här gamla datorn. Det var lite mycket att hålla reda på. Så att jag försökte få igång en annan dator för. Men lyckades inte riktigt. Vi ska se. Och det kanske går bättre nu. Jag har stängt ner lite funktioner här. Så att det ska bli mindre att hålla reda på för datorn. Jag har ett ständigt forskningsutvecklingsarbete. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9 och radiolars.com. Vi har en 10 grader utanför fönstret. Det ska kliva upp till en 14 grader idag. Det är vår på väg. Det kommer att bli lite moln under dagen. Just nu skiner solen in och det kommer den att göra hela dagen. Men lite blandade moln så där fram och tillbaka. Så att man inte liksom blir chockad direkt. Det tar lite långsamt. Uppehållsväder, vind 3 meter per sekund, nordost. Och den här växlande molnigheten kommer att gälla hela dagen. Ikväll funkar den inte 10 grader och sådär. Men så att det är en ganska trevlig dag på gång här. Jag ska vänta, ska vi se oss igen. Vi ska se, håller på. Ska jag få nog dra igång den här CD-spelaren i datorn istället. Det här kan klara bättre än en och spela filer, vi ska se. Vänta på att den kommer igång här. Jag ligger bara stanna den andra så länge här. Stopp. Ska vi se. Om det blir någonting här. Jo. Där kommer det. Vad trevligt. Ernesto Cortázar och 60 Years var det vi hörde. Ja, lyckas jag spela de här låtarna från ljudfil så vet jag vilka låtar det är. Det kan vara trevligt att kunna säga det. Vad gör man inte för att utveckla radion? Vi har i alla fall kommit längre än i Nordkorea. Ja, det är inte så kul det som händer där egentligen. Det är ju en diktatur och folket svälter. ett sätt för en diktator att hålla sig högt över folket, inte bara höja sig själv utan även sänka hela folket, så brukar ju kommunistdiktatorer göra, diktatörer göra. Så att sänka andra ner, då kommer de högre upp själva, och det är väl just vad diktatorn i Nordkorea gör. Det börjar med hans far som utsågs av Stalin. Men ni har väl hört om den här senaste stora katastrofen i Nordkorea med en jättelik explosion på järnvägen där. Och det var strax efter att Kim Jong-il hade varit i Kina, och han åker tåg fram och tillbaka, ett bepansrat tåg. Och 9 timmar efter att han hade passerat en järnvägsknutpunkt så skedde en jättelik explosion där. Man tror väl inte att det var något sabotage eller någonting, utan man tror att det var en rejäl olycka. Som i och för sig kan ha orsakats av att hela järnvägstidtabellerna fick läggas om när han skulle åka förbi. Det är hans land, det är allting. Alla jobbar ju bara för honom. Det är så det går till i en diktatur. Och nu är det, man tror, kanske flera tusen skadade, många hundratals döda. Inte minst många barn som fanns där. Så nu strömmar världen till för att hjälpa med medicin, med läkarhjälp och så vidare. Men diktatorn är inte så intresserad av den hjälpen. Han nobbar den snabba hjälpen som skulle kunna komma via lastbil från Sydkorea. Istället vill han att hjälpen ska skickas via fartyg, vilket ju tar längre tid. Och det är någon sån här vanlig paranoia-idé att han, det kanske är lättare att bevaka hamnen än det att bevaka landvägen, eller också vill han inte visa hur eländigt det är. Till exempel alla de hjälparbetare som FN var på väg upp till det här området för att kolla hur det var, de fick inte ha med sig mobiltelefoner eller satellittelefoner som skulle kunna ringa hem och berätta direkt. För det är spionage i Nordkorea. Och på andra sidan gränsen i Kina står läkare beredda att ta emot skadade, men Nordkoreas medborgare får inte lämna landet så där utan vidare, så de skadade får inte komma till hjälp i Kina. Sån är kommunismen. Och diktatorn, den kommunistiska diktatorn, är inte så intresserad av snabb hjälp till skadade människor, till exempel läkarhjälp och medicin, utan han vill ha färg-tv-apparater, stål och hjälp till att göra betong. Men om folket lider och barnen är skadade utan att få hjälp, så vill han ha flera färg-tv-apparater och stål och betong. Ja, det är inte bara han själv som har ju färg-tv-apparater, det kan han ju köpa utomlands lätt, men det är så här att i en diktatur så är television väldigt viktig. För det är den vägen som man dagligen kontrollerar folket. Och i Nordkorea där det är så dåligt med energi på grund av socialismen, så är det lag på att alla tv-apparater ska stå på jämt. Detta för att det alltid ska finnas en direktkanal ifrån diktatorn ut till folket för att kunna kontrollera. Så han vill ha flera tv-apparater, gärna färg-tv-apparater, som gör det ännu lättare att, så att säga, trollbinda folk och hålla dem kontrollerade framför tv-apparaten som ska stå på dygnet runt. Så det är viktigare för honom då att behålla kontrollen genom flera tv-apparater och stål och betong och bygga sitt imperium än att hjälpa barnen naturligtvis. Det är inte lika viktigt. Så då ser man, sådan är socialismen. Det är därför den är så hatad bland de som är tänkande och kollar världen. Det är skönt att vi har sluppit socialistdiktaturen nästgårds här i Sovjet i alla fall. Man är glad för inte minst Baltikum, de som ligger så nära. Man är glad för våra grannar här som har sluppit undan det där oket. Och inte minst därför var det så upprörande att se det här reportaget på Uppdrag granskning, där man tyckte synd om de här gamla polisdiktaturerna, torerna, de som hade varit rest till Lettland ifrån Sovjet för att kontrollera folk och förhöra folk och sätta dem i fängelse och förtrycka dem och ta bort lettiskan och göra ryska till språk. Alla de som nu bor kvar, dit flyttade ryssar, de är det synd, de tycker att dra granskning. Varför det? Jo, för de är inte medborgare. Varför är de inte medborgare? Jo, för de vill inte. De behöver bara visa att de kan lite lettiska och betala stämpelavgift. Men många av de där gamla förtryckarna från Sovjettiden anser sig för fin. Det är alltså de rikaste, de som har bott ovanpå folket, de som har administrerat Lettland över letterna. som har bestämt och skött allting på ryska istället för på lettiska, som har tagit dem till förhör mitt i natten och skickat iväg dem och utdömt dödsstraff och så vidare. Det är en del av de kontrolltyperna, SS-typerna som finns kvar i Lettland. Och nu är de för störska för att bli medborgare. De vill inte bli medborgare i Lettland, och då klagar de över det. Och Lettland, som egentligen har blivit fritt, har sagt att för att bli medborgare i Lettland så ska man visa att man kan lettiska språket. Och det är tydligen för mycket för de här gamla kontrolltyperna. Och då först rycker Sveriges Television och drar granskning ut och säger att det är synd om de här gamla sovjetkontrollanterna. Som har sig för störska för att lära sig lite lettiska. Det skulle man kunna göra och bli medborgare. Alltså de är synd om nu. Det är, men inte sa Sveriges Television någonting under alla de decades här som folket var förtryckt och levde under kommunist- och socialistoket. Och då det verkligen var förtryck. De sovjeter som bor kvar i Lettland, de blir inte förtryckta. De har möjlighet att arbeta och frihet och röra sig och så vidare. Och de bor fortfarande bättre än de flesta andra letter. Men de är synd om. Så där ser man hur... Alltså journalistiken är för jävla ofta här. Det är ren... Man stöder de starka förtryckarna emot folket. Man sa ingenting om det förtryck som var under sovjettiden. Och man berättar inte mycket om vad som händer i Nordkorea där det är kommunistförtrycket heller idag. Och när det gäller Kinas förtryck så hyllade man det till och med. Ja, nu talar jag som sent i de 60-talet och framåt. Det var faktiskt så att Sovjet förtryck hyllades av en del journalister på den tiden. De skrev ingenting om svälten i Sovjet. De skrev bara om stora framsteg och så vidare. Och nu är jag så tillbaka på 30-40-talen här. Och samma sak pågår än idag. Jag vet inte vad det är med vissa journalister som alltid ska stödja förtryckarna. Vi vet ju rent praktiskt att KGB till exempel hade stora operationer för att göra politisk infiltration och kontrollera vilka som skulle arbeta, vilka nyheter som skulle skickas ut, sånt där. Och det är väl en del av det som lever kvar då fortfarande. Så om man kan jämföra här. Inte berättas det mycket om Nordkoreas förtryck. Inte berättas det mycket om hur socialismen fungerar. Och det berättades inte heller om Pol Pots massmördande i Kambodja på sin tid. Det berättades inte mycket om hur Mao Zedong skickade ut Röda Garde för att mörda och slå ihjäl. Destabiliserade Kina, det som stod för kultur. Hur man slog sönder gamla religiösa symboler och konstskatter och så vidare. Det berättas ingenting om det. Och det berättas ingenting om Irak, om hur de här terroristerna skjuter från bostadskvarter för att amerikanska soldater ska rikta eld tillbaka och ha ihjäl så många civila som möjligt. Eller hur de skjuter från moskéer. Men däremot så berättar man om det här missgreppet, de här bilderna på amerikanska soldater som misshandlar, får vi säga, eller skymfar, får vi kalla det för. Jag skulle kalla dem för terrorister som är tillfångatagna. Så det är alltså en daglig marinering, en daglig vinkling av media där man bara berättar om vissa saker och inte berättar om andra. Och när man gör någon form av analys eller kommentar så är det alltid fruktansvärt vinklat. Så och det handlar om allvarliga saker. Det handlar om folk som lider och som bokstavligt talat svälter i Nordkorea nu på grund av kommunismen, socialism. Och det var samma sak. Lenin och Stalin, de designade också svält för att hålla folk på mattan. Och en del naive säger att kommunismen funkar inte riktigt. Jo, den funkar visst. Det är inte frågan om att liksom skörden slår fel eller att de inte klarar att producera därför att socialismen är opraktisk. Den är inte opraktisk, den är till för att hålla folket nere. Det är därför man designar svält. Och det budskapet verkar inte riktigt ha trängt igenom bland de mest kunniga alltid. Så att det är liksom inte så bara att nej, det funkar inte bra med socialism. Det funkar jäkligt bra. Det är ett sätt att hålla folk nere. Folk är fattiga på Kuba. Det beror på Fidel Castro. Socialisten. Han är miljardär. Det är det beror på. Det är designat så. För att han ska sitta säkrare ska folket hållas nere. Då sitter han säkrare. Så att bli en diktator är inte bara frågan om att klättra upp, det är frågan om att trycka ner hela folket också, så att avståndet blir längre däremellan. Och det är exakt samma sak som sker i Nordkorea. Det har varit svält där i flera år, svält, bokstavligt talat. Folk försöker äta av bark, folk försöker äta gräs, strån på marken. Alla husdjur äter man upp, om de finns kvar. Folk äter även avlidna människor. Jag vet inte om de har el folk för att äta, det vet jag inte, men myndigheterna har gått ut och försökt stoppa folk från att äta avlidna människor. Det säger ganska mycket. Så ingen tillfällighet nu när barnen lider och brännskadade vid järnvägsstationen strax norr om Pyongyang. Att diktatorn inte vill att de ska få hjälp. Han vill ha fler färg-tv-apparater så han kan kontrollera folket mer. Och han är orolig om det kommer in hjälparbetare, att de har mobiltelefoner med så de kan ringa hem. Exakt samma sak, historien går igen. När Lenin organiserade svält, folket svalt, det fanns inhemska ryssar som ville ordna hjälp, mathjälp. Det var amerikanska mathjälpsorganisationer som ville skicka in mat. Lenin var emot det, han motarbetade det. Han ville inte ha in några, han var rädd att det skulle vara spioner eller att det skulle vara någon som kunde se hur det låg till. Det är exakt samma sak som i Nordkorea idag. Historien går igen. Socialismen är sig lik. Och så sitter svenska journalister och närmast hyllar de här systemen och låter bli rapportera om eländet. Och inte nog med det. De kallar sig för någon form av att de är för folk eller för demokrati. Det är de inte alls det. Det är liksom... De känner förmodligen någon form av kinship med de här diktatorerna och vill inte gärna klaga på dem och visa det eländiga. Ja, om en stund i alla fall ska vi gå tillbaka till Stockholms historia under 750 år och se att det har varit lite liknande då också med kungamakten, men jag vet inte, det var inte så totalitärt trots allt förr i världen. Det här är Radio Nacka 99,9, klockan är 7.22 och vi har en 10 grader utanför fönstret. Det ska gå upp till en 12 grader idag och växlande molnighet under hela dagen. förväntar inte att få höra såna saker i media i Sverige, de stora media. Det senaste, min källa här till vad som hände senast i Nordkorea var Gordon Fairclough. Han är Wall Street Journal Bureau Chief i Seoul, Sydkorea. Jag hörde honom på John Bachelor Radio Program på WBC nyss för någon. Det gick för någon halvtimme sedan han intervjuade där. Så ja, det rullar på. Det har alltid varit så här och det är någonting ganska allvarligt när det faktiskt är folks liv det gäller. Lives of Innocence var det vi hörde med Ernesto Cortázar. Jaha, men ja, usch, det är hemskt det där. Mördare, förtryckare, massmördare, diktatorer, maffialedare och de får hjälp av svenska journalister då, hyllas och deras illdåd rapporteras inte. Man har så fullt upp med att rapportera illdåd från Amerika istället. Ja, man vet inte om man ska skratta eller gråta. Men det har retat mig upp med på här, det är också den här dagliga marineringen liksom, att det alltid då berätta samma sak i media. Och det gör att det svenska offentliga samtalet får en, liksom en slagsida till ett håll. Det gäller även regionalpolitik som har pratats om nyligen här igen i media. Som en följd av den dagliga mediamarineringen ifrågasätts inte varför alla ska leva lika i alla regioner. Det talas bara om hur. Men i verkligheten är olika livsstilar en fördel, då det öppnar sinnet och ger inspiration för egna idéer. I ett öppet samhälle har varje människa möjlighet att själv bygga sitt eget liv. Materiell jämlikhet är ett sätt för politiker att skaffa mer makt över människor. För då blir det politikerna som bestämmer exakt hur riksnormen ska se ut. De designar ett normalliv för alla medborgare. Och sen blir de chefer över detta normalliv. Så även jämlikhet mellan regioner, ett sätt att bygga socialism. En chans för politiker att få mer makt över människor. Ja, detta skrev jag med anledning av de här idéerna att alla ska bo exakt lika i hela landet. Man ska tjäna lika, man ska ha lika samma materiella fördelar och nackdelar. Och det finns ingenting gott i det. Alltså jämlikhet är någonting som ska vara inför lagen. Det ska vara jämlikhet. Men materiell ekonomisk jämlikhet, det har sagts, pumpat så länge så alla tar liksom det som en utgångspunkt att det måste ju vara rätt. Nej, det finns ingenting i det som liksom är rätt, att alla ska bo likadant, ha lika mycket pengar och göra samma saker. Det är någonting väldigt farligt, därför att för det första blir det då alltså politikerna som bestämmer hur den här riksnormen ska se ut. Och sen ska de omfördela och de blir alltså chefer över allas liv. Det är alltså bara frågan om att kontrollera. Det är inte frågan om att de tycker det liksom är bättre. Det är också ett sätt att bygga avundsjukan. Det är en helt annan sak man ska stoppa, och det är förtrycka människor och sådana saker. Lurendrejeri eller förtryck eller förföljelse. Men det är en helt annan sak. Det är inte samma sak som jämlikhet. Det har också, det är någonting som den här propagandan har lyckats mejsla fram. Man liksom har ersatt frihet från förtryck och frihet för folk att bygga sin egna liv. Man har liksom kopplat ihop det med jämlikhet. Att de alla är likadana, så är det är inte alls rätt då. Nej. Det är två helt olika saker vi talar om. Jag har talat om det med kvinnorörelsen tidigare. Jag stödde kvinnorörelsen för när de var en frihetsrörelse. Frågan om att folk skulle ha möjlighet att bygga sin egna liv. Men nu har det blivit en förtryckarrörelse. Att alla ska vara lika. Det ska kvoteras hit och dit och lika många. Det är liksom, det har ingenting att göra med frihet. Ingenting att göra med frihet från förtryck. Det är tvärtom. Det är frågan om kontroll, centralstyrning uppifrån. Så att vi har liksom en sån här del officiella lögner. Eller man känner sig som lilla pojken och tjejsans nya kläder ungefär när man berätta sånt här som borde vara självklart. Men med den dagliga mediamarineringen så blir vissa lögner sanningar till slut, för de upprepas ofta. Så det är ingen ens som ifrågasätter varför inte alla ska vara lika. Ja. Men jag får då lugna mig med lite musik här igenom datorn, om den är jämlik. The Chasing of the Winds, Ernesto Cortázar, Radio Nacka, 99,9 MHz. Till sändning. Du håller med eller inte håller med och så vidare. Man kan ringa till Radio Nacka på 08 716 4417. Det är 08 716 4417. Chasing of the Winds med Ernesto Cortázar. Här kommer Kiss in the Dark med samma man. Narsto Korta Zari, Radio Nacka 99,9. Då ska vi ta fram läsglasögonen och öppna boken här. Ska vi se var jag slutade igår någonstans. Nej, men nu har jag hamnat på helt fel sida. Och ska vi se, ja, här har jag varit. Ja, just det, det var Stockholm City byggdes om. Det var den här rivningen av Klara kvarteren och de fem cityhöghusen kom upp då. Från ungefär 1950-1960. Men så gick vi tillbaka lite och kollade hur Strandvägen byggdes. Och Gräddhyllan, vilka som bodde på Gräddhyllorna i Stockholm. Och inte. Och sen hade vi kommit in på de olika befolkningarna i Stockholm. Folk från olika länder. Det var det vi kom in på igår, ja, just det. Det var liksom båtsmän från Finland, det var köpmän från Tyskland och några enstaka danskar också som vi lärde oss igår. Men nu ska vi lära oss mer om stockholmarna under Johan den tredjes tid. Jag läser ur Lars Eriksson, Stockholms historia under 750 år. År 1582 upprättades en särskild skattelängd över Stockholms alla husägare. Och det är en längd som låter oss komma till stadens befolkning och lite närmare in på livet. I den här husskattelängden uppräknas 869 namn på Stadsholmen och Gråmunkeholmen, av vilka 328 betecknas som borgare, 541 som kronans tjänare. En central fråga i äldre demografisk forskning är med vilken koefficient man ska multiplicera antalet skattebetalare eller husägare för att få fram uppgifter om den totala befolkningens storlek. En sådan beräkning för Stockholms del ger år 1582 som resultat att stadens fasta befolkning skulle uppgå till mellan 7500 och 8000 personer. När det ofta kringresande hovet befann sig i Stockholm steg stadens invånarantal med runt 1500 civila kronotjänare och dessutom militärer. Och det här betyder att Stockholm på 1580-talet som mest kan ha hyst mellan 9000 och 9500 bofasta invånare. En förkrossande majoritet av 1580-talets stockholmare bodde i staden mellan broarna och på Gråmunkeholmen, där kronans folk dominerade stort. Och bara ett mindre antal beräknas ha bott på de malmarna som omgav Stockholms centrala del. Närmare bestämt talar vi om 72 familjer på Norrmalm och 44 stycken på Södermalm. Och dessutom beräknas ytterligare 200 familjer ha bott på malmarna. Det senare var främst tjänstepersonal knuten till slottet, hantverkare, båtsmän och fiskare på den gamla Skeppsholmen samt dagsverkarkarlar och timmermän i stadens tjänst. Norrmalms särställning som kronans egen stadsdel förklarar koncentrationen kronotjänare som var störst där. Totalt sett bodde nu under Johan den tredjes regering runt en fjärdedel av stockholmarna på malmarna. Fortfarande var Stadsholmen helt dominerande. Men expansionen ut ur den medeltida kostym som stadsmuren utgjorde hade definitivt börjat. Expansionen fortsatte under de följande åren och redan 1591 började man införa kvartersindelning på Södermalm, följd av en liknande på Norrmalm 1594. Utflyttningen från Stadsholmen fick säkert ytterligare drivkraft av de kungliga förordningar som förbjöd allt eldfarligt hantverk innanför stadsmuren och beordrade att träkåkar på Stadsholmen skulle rivas. Så fick till exempel en kronotjänare år 1578 order om att, citat, han måste riva och avföra, slutcitat, det hus han haft på Gråmunkeholmen just på grund av att Kunglig Majestät inte ville ha några träbyggnader ute i Stockholms stad eller på Gråmunkeholmen, som det hette. Här skulle det bara finnas hus av sten eller möjligen korsvirkehus. Stockholm gick på 1600-talet det sekel som skulle komma att se ut som den svenska stormaktens stora expansion över hela Östersjöområdet och djupt ner i Tyskland, med i stort sett samma befolkningsstruktur som under senmedeltiden och den äldre Vasatiden. Befolkningen hade i stort sett bara ökat med något enstaka tusental. Men bara några få år tidigare hade en kraftig befolkningsexpansion inletts. Källorna är fortfarande osäkra och består huvudsakligen av skattelängder som behöver multipliceras med en koefficient, men tendensen är kvar. År 1613 översteg hushållsantalet 1580-talets med 40%. Och ända fram till 1629 hade ökningen varit ytterligare 50%. Även om den totala befolkningsökningen inte fullt ut motsvarar denna kraftiga ökning av antalet hushåll, så råder ingen tvekan om att Stockholms invånarantal steg markant dessa år. Och mycket tyder på att främst 1620-talet stod för en väldigt kraftig befolkningsökning, trots återkommande pestepidemier, bland annat 1623 och 1629. Det indikerar en kraftig inflyttning till Stockholm. Fram till år 1613 är det borgerskapet med sina handelsmän och hantverkare som står för ökningen. Men mellan 1613 och 1629 är det framförallt de icke-borgerliga grupperna som ökar. Nu var det anställda hos kronan och adeln, daglöner och arbetsfolk som stod för ökningen. När Sverige gick med i det 30-åriga kriget på sommaren 1630 var det med en huvudstad som hyste minst 20 000 invånare. Utvecklingen under 1610- och 1620-talen innebar inte bara att Stockholm växte i flera avseenden, såväl när det gäller bebyggelsen som befolkningen, utan också att stadens sammansättning och struktur förändrades. Och detta för första gången under dess drygt 350 år gamla historia. Från en stad där borgerskapet visserligen inte var allenarådande, men ändå numerärt sett utgjorde en betydande del av stadsbefolkningen, vid sidan av tjänstefolk, kronanställda, skeppsfolk med flera, utvecklades en delvis ny och mer sammansatt befolkningsstruktur. Borgerskapet fanns förvisso kvar, men dess andel av stadsbefolkningen minskade sannolikt, även om exakta uppskattningar är svåra att göra. Istället ökade andra grupper inom befolkningen. Tydligast var detta på Norrmalm, där utbyggnaden av artilleriet och flottans verkstäder samt örlogsvarvet gjorde att stadsdelen kom att domineras av icke-borgerliga grupper. Av 1976 gårdar på den norra Malmen år 1636 var det bara drygt 117 som räknades som borgargårdar. Totalt bodde vid denna tid kanske 7000 personer på Norrmalm, till vilka man också ska lägga de stora inkvarteringarna av ibland flera tusen soldater som kunde vistas på Malmen veckor eller månader i sträck. Från mitten av 1670-talet finns en mantalsbok bevarad, vilken möjliggör en noggrann undersökning av huvudstadens befolkning. Då hyste staden mellan 50 000 och 55 000 invånare. Huvuddelen av dem boende på malmarna i norr och söder, på Munkelägret och Ladugårdslandet. Den här exceptionella utvecklingen byggde till en stor del på en ständig och stor inflyttning till Stockholm. Och inflödet av nya stockholmare var tidigt så kraftigt att en stockholmsfödd person var något unikt. På 1640-talet listades ett hundratal av stadens timmermän med angivande av födelsort. Och bara för en av dessa angavs att han är, som citat, ett stockholmsbarn. Det hette slutcitat. Stockholm på 1670-talet sönderföll tydligt i tre olika delar. I centrum, staden mellan broarna som nästan var helt bebyggd med stenhus och enstaka korsvirkehus, men knappt något trähus. På Södermalm samlades en del stenhus kring Södermalms torg och Maria kyrka, men annars dominerade trähusen. Bara knappt 6% av Söders byggnader bestod av sten och på den norra Malmen var motsvarande siffra 7%. Trots att kronan på olika sätt försökte driva på och premiera byggandet av stenhus även på malmarna fanns det säkert tyngande ekonomiska skäl som omöjliggjorde alla sådana projekt för malmarnas daglönare, timmermän, åkare, fiskare, bagare, mjölkförsäljerskor, murargeseller, packare, repslagare, linvävare, hökare och skräddare. Nu fanns det över 8000 hushåll på de bägge malmarna, varav 5000 på Norrmalm och 3000 på Söder. Även under 1600-talets sista decennier fortsatte stadens befolkning att växa, om än långsammare än tidigare. Kriget mot Danmark 1675-79 i kombination med missväxt drabbade även huvudstaden. Och örlogsbasens och varvets flyttning från Skeppsholmen till det nyanlagda Karlskrona år 1680 var ett annat avbräck. Manufakturerna, det vill säga de tidiga industrierna, blomstrade dock tillsammans med sjöfarten framförallt under 1690-talet. Mot slutet av 1600-talet planade utvecklingen ut. Och år 1700 beräknade det funnits cirka 60 000 stockholmare. Och av dessa var ungefär 3 000 finländare. Då hade en svår hungersnöd drabbat delar av det svenska väldet och slagit särskilt hårt i Finland och Estland. Där så många som kanske var tredje invånare hade dukat under. Andra åter sökte sig ut på vägarna eller i båtar för att finna mat och försörjning någon annanstans. Många svältande finländare sökte sig till Stockholm. Vi läser högt ur Lars Erikssons Stockholms historia under 250 år. Det här kapitlet heter Stockholmarna under de gångna seklen. Och nästa rubrik lyder Stockholms befolkning mellan stormaktstad och industristad. Nu följde två decennier av krig och utarmade riket och lade ungefär 200 000 svenska och finska soldater i en för tidig grav. Och mitt under krigsåren drabbades också det sista utbrottet av böldpest Sverige. Och 1710-11 nådde pesten med full kraft Stockholm, plöjde fram och åter genom gatorna och tog sin brutala tull ur huset, oavsett om det var hög eller låg som bodde där. Kanske så många som var fjärde stockholmare avled under pestens härjningar. Vid krigsslutet år 1721 tog det antalet stockholmare ha sjunkit till cirka 45 000. Efter att så sent som under Karl den XI:s tid har varit större än sin enda nordiska konkurrent, nämligen Köpenhamn, halkade Stockholm under 1720-1740-talen definitivt efter den danska huvudstaden. Stockholm skulle aldrig återta den förlorade ledarpositionen bland Nordens städer. Återhämtningen gick dock relativt snabbt och på 1740-talet tycks Stockholm åter ha nått samma folkmängd som innan pesten slog djupa hål i stadsbornas led. År 1760 hade antalet huvudstadsbor segat sig upp till drygt 69 000. Trots att krigen blev mindre kostsamma än i 1700-talets början och pesten höll sig borta, så hade frihetstiden, så det gustavianska Stockholm, svårt att expandera. Det var en stagnationsperiod för huvudstaden. Ännu år 1810 räknar staden bara drygt 65 000 invånare. Men nu hade en stor befolkningsökning på landsbygden satt in, i synnerhet bland de jordlösa grupper som såg en inflyttning till städerna som ett alternativ. År 1820 hade antalet stockholmare ökat till drygt 75 000. Och nästa stycke heter Industristaden växer fram. Karl den 14 Johan Sverige upplevde en lång fredsperiod. Från 1814 till kungens död 1844. Därefter fortgick freden, även om de utrikespolitiska målen ibland hopar sig, inte minst under Krimkriget 1853-56 och den dansk-tyska konflikten 1863-64. Ångkraft och järnvägar lade grunden för den växande industrin och snabbare transporter av varor och människor. Allt detta fick hjulen att snurra fortare i Stockholm. Så nu börjar växa som industristad och dra till sig arbetskraft från landsorten. År 1856 passerade Stockholms invånarantal 100 000 strecket. Ja. Ja, där ser man. Stockholms historia under 750 år. Det är Lars Erikssons bok vi läser högt ur. God morgon, det här är Radio Nacka 99,9. Klockan är 7:56 och vi kommer att få en sådär 11-12 grader under dagen idag. Växlande molnighet. En ganska trevlig dag med andra ord. Det här är Nerosto Cortazara och Waltz Towards Eternity. Och igår så hölls det ett hemligt möte. Ja, det vill säga det rådde stor sekretess kring och inga detaljer fick släppas ut. Det var George Bush och Dick Cheney, president och vicepresident, som intervjuades av 11 september-kommittén. Och man höll det här i hemlighet, höll jag på att säga. Det var så att man fick inte föra ut några anteckningar ifrån det här mötet, utan vidare alla anteckningsblock. Måste gå igenom koll för om det fanns sekretesslagda uppgifter där innan de gavs tillbaka. Men allt det här för att kunna lära mer, att 11 september-kommittén skulle kunna lära mer om vad som hände 11 september. Utan att några hemligheter skulle kunna komma ut. Och för att få presidenten och vicepresidenten att tala öppet så höll man det väl i hemlighet. Men det är väl uppgifter som kommer ut lite senare i alla fall. En uppgift som har kommit ut var till en nära att USA hade skjutit ner ett spanskt plan strax efter 11 september. Presidenten gick ut med orden att passagerarplan skulle kunna...